Vad tänker du när du vaknar på julafton?
Vad humör nu.
Om jag riktigt själv skulle få bestämma så skulle jag bara vara ensam hemma med katterna och inte göra någonting.
Jag som har vet du gjort allt för dig hela mitt liv och nu är det jul och du kommer inte ens hem till oss.
Det är ett helvete på riktigt.
Julen. Vad väcker det för känsla hos dig? Det blir lätt en laddad fråga i den bemärkelsen att man alltid måste ta ställning till julen. För den kommer, vare sig man vill det eller inte. Och mitt i allt är det bara några dagar kvar.
Man försöker förneka att man måste vara med i det här spelet så långt som möjligt på något vis.
Du lyssnar till dokumentären En riktigt sur jul av mig, Fanny Malmberg.
Och när du hör den här signalen,
gidang!
När du hör den signalen, då vet du att det är dags att börja fira jul.
Ja, och det är viktigt. Mm.
Hallå! Hej, hej!
Jag träffar Linda Sundberg, som i år inte vet hur hon ska fira jul. Hon är separerad och har sina två barn varannan jul. I år är hon utan barnen och det känns för jävligt. För Lindas idealjul baserar sig på den hon själv upplevt som barn.
Julen har varit någonting heligt sen jag var liten. Det var liksom när man vaknar på julaftons morgon så då måste jag knipa mig själv i armen och vara sådär att är det här sant att det faktiskt idag är julafton och att jag sprang och väckte det. Åh, nu börjar jag gråta, förlåt. Sorry, det är bara som emotionellt att gå tillbaka till det där lilla barnet som vaknar en dag och var så här att världen är helt annorlunda för det är julafton. Att det är liksom, att det är så magiskt. Och det är säkert någonting som mina föräldrar har liksom lyckats bygga upp. Och mycket med hjälp av min morbror också. Och allting var väldigt enligt traditioner och jag älskar ju det, alla de där dofterna. Och det skulle vara på ett visst sätt, det skulle vara den här maten och det skulle vara de här liksom, doften av gran och doften av pepparkakor.
Julen är starkt förknippad med barndomen. Hur vi förhåller oss till julen bottnar ofta i hur vi minns den där vidunderliga barndomsjulen full av spänning och förväntan. Den som i vuxen ålder är försvunnen för att man själv står i kulisserna och håller i trådarna.
Och när jag själv fick barn tänkte jag att det här vill jag också ge till dem. Men efter att jag skilde mig så blev det aldrig så. Julen är liksom barnens fest och varannan jul är jag utan dem. Och det finns ingen tröst i det.
Jag vet inte vad det beror på. Jag har aldrig tyckt om de här pakolliset kuviot, så att säga.
Ute på Korpo bor lastbilschauffören Benko Andersson. Han är inte längre så bunden av att fira jul på ett visst sätt. Hans barn är vuxna och hans föräldrar finns inte längre. Men tidigare, då valde han ofta att jobba bort hela helgen på familjejulens bekostnad.
När liksom julen ska vara så korrekt på något vis och gå enligt vissa traditioner och det ska vara en viss sorts mat och det ska vara en viss sorts stena och det andra för att det ska vara liksom rätt. Så. I all synnerhet den tiden som man har barn, för man måste tänka på liksom, de också går och berättar sedan hur den julfamiljen har haft med sina kompisar. Det är kanske inte så roligt om man sen gör dem mycket besvikna med att göra sin jul på sitt eget sätt. Så nu måste man ju skaffa julgran när de var små än. Ja, jag vet att det inte kändes för min familj så bra. Men om, man är själv, om jag ser det från en självisk liksom, synpunkt så mådde jag bättre när om jag slapp på jobb. Klart att det är bra att man mår själv också bra, men det är ju det att om man en gång har satt två barn till världen och och har liksom samlevnad med någon annan, så borde man ju också ta dem kanske mer till hänsyn än vad det har blivit gjort emellanåt.
Det verkar finnas en julens idé. En tanke om hur julen borde vara, eller hur vi vill att den blir. Julens idé får oss att hoppas och försöka och tänka att i år kanske allt blir lite bättre. Eller så påminner oss julens idé om hur vi aldrig kommer att lyckas uppnå något ideal, för idealet är inget vi själva tror på längre. Idén om julen är ofta något annat än verkligheten. Minna Granö tycker faktiskt om julen. Hon älskar att pyssla och pynta med sin dotter och har inget emot att styra upp lite julfirande, egentligen. Fast det är just det här som är mest krävande.
Att jag tycker på riktigt jättemycket om julen, alltså sen när den väl infinner sig. Att det där tiden före julen, den där decembertiden, tycker jag inte alls om, för att det är just det där. Liksom, alltså det är ju så helt sinnessjukt, liksom det där. Förberedelser och julfester och matplanering och allt det här. Det är liksom helt, och att ha alla presenter och allting fixat. Alltså det är så mycket, det är så mycket.
Tiden som leder upp till julen är en tid med stora kontraster. Det talas om pyssel och enkelt mys med tända ljus i vintermörkret. Men i verkligheten är det en helt vanvettig tid då man bara ränner omkring och försöker hinna med allt.
Det är ett helvete på riktigt.
Gidäng!
Borgo. Den stämningsfulla julstaden med nätta trähus som påminner om sagolika pepparkakshus. Har man besökt Borgo under vintern vet man att det ser ut som något Astrid Lindgren kunde ha skapat. Här bor Maria Ahonen som identifierar sig som julhatare.
Man kan inte gå dit i Gamla stan utan att det är liksom så här jul- och mysby, så att turister som tycker att det här är det bästa som finns. Och det är liksom glögg på gatan och folk som sitter någonstans på någon fårfjällar. Och allt, liksom allt. Så jag går bara inte i Gamla stan.
Julen är här, eller snart åtminstone. Och då kommer ju den här längtan att få dekorera hemmet med prydnader och julgardiner och för de som är riktigt entusiastiska, julmattor.
Ja, sen jag har aldrig tyckt om liksom julens estetik. Och mina föräldrar hade, när jag var det här yngre, så hade mina föräldrar en gåvoaffär, vilket betydde att vi hade väldigt mycket julpynt hemma, liksom så där extremt mycket julpynt.
Det ser nästan ut som färgfläckar, som om julen ska ha blivit utspilld över hela mattan.
Julen har alltid överskuggat Marias liv.
För att min födelsedag är den 20:e, det vill säga bara några dagar före julen, vilket ju innebär att min födelsedag alltid har blivit förstörd av julen. Ingen har någonsin tid att fira din födelsedag. Alla födelsedagspresenter som du får är julrelaterade. Why? Liksom, tänk ens lite. Liksom ingen vill ha julstrumpor till födelsedagspresent. Ingen. Så det är liksom kanske det som jag har ändå sedan lite varit sådär liksom lite sur. Att jag tycker liksom att julen tar över min födelsedag. Så då går jag omkring med en sådan bitterhet liksom. Om det så jag firar inte ens min födelsedag, för att jag hoppas att jag har bara liksom gett upp.
Men inte nog med det här. Maria är grafiker och jobbar på reklambyrå. Och det är säkert någonting med hennes aura som gör att julen tränger sig på också här.
Min sommar går ganska långt åt till det att jag gör julillustrationer och gör julkalendrar och jul, liksom funderar på julkampanjer. För att tidsmässigt så är det ju då som man gör det. Vilket också sen, för att sen när jag vet ju hela sommaren rita julkalendrar. Så liksom, jag skulle inte kunna bry mig mindre om julen sen efter det inte. Och då är det också sådär att jag måste liksom riktigt mustra ut över mig själv. Liksom så här härliga julinstitutioner och oj vad det är fint och härligt och här är alla så glada. Och liksom sådär så kanske jag ger mitt allt. Och trust me, de som ser de grejerna skulle inte liksom fatta att det är en julhatare som har gjort dem. Det är liksom alltid jättemysigt. Så det är också ju nog bidrar till det här att jag är helt enkelt helt trött på julen sen när den kommer på riktigt. Och man är så här, åh gud, liksom, nej.
Men det är ju på något sätt livets ironi att du gillar inte julen men sen måste du ändå göra julgrejer hela året.
Alltså det är ju det, det är ju det. Men det är ju helt mitt eget fel som har velat jobba på reklambyrån.
Och julen låter inte vara i fred.
Nej, det förföljer mig liksom, det är hemskt. Just när jag har gjort alla mina julrelaterade jobb liksom. Och augusti kommer det och så att huh. Så det är så puff. Och sen är november så vi börjar liksom julskita all over again.
Det är jul. Bara för att säga det, det är jul. Hur gött är inte det?
Julen handlar väldigt långt om att upprätthålla gamla traditioner. Maten, pynten, samvaron har i vår kultur egentligen anor som sträcker sig ända till medeltiden. Och kanske de därför känns aningen slitna. Inom släkten finns det ofta någon legend som lagt grunden för hur julen firas. För Linda, som saknar barndomens jular, är det hennes mormor.
Iltalemmikki Rosenbröjar som var en singelmamma på 50-talet med två barn. Så hon var en sån här, hon jobbade på, minns jag, på Silja Line och på något sätt skötte två barn vid sidan om och för henne var det viktigt, hon liksom jobbade upp sig och för henne var det viktigt det här med presenter och att det skulle vara fint och att hemmet skulle vara fint fast hon ju inte på riktigt kanske var så rik men liksom det skulle se fint ut utanpå och då var julen den där som man skulle satsa på. Och då skulle det vara massor med presenter. Och det skulle ges och det skulle vara fint. Och barnbarnen skulle bli liksom... Vi skulle få nya pyjamasar och nya lakan. Och det var liksom... Och julmaten skulle vara på ett visst sätt. Och hon kom nog från den... Totalt den finska arbetarklassen. Men att det var, no, det var någonting det här med det här att hon läste så mycket svenska. Hon började där på Silja Line så hon läste skvallertidningar från Sverige och följde med det svenska kungahuset. Och hon liksom idealiserade den här svenska kulturen. Och där kom liksom den här julen sen in. Att det nästan blev överdrivet om hur fint det skulle vara. Och efter det hade på något sätt lite blivit på att det ska vara på ett visst sätt att lådorna skulle hon göra, hon skulle alltid göra pepparkaksdegen och det är det samma receptet som fortfarande, hon är död nu men det är samma recept som fortfarande görs följer och det är de godaste pepparkakorna som finns så det skulle göras på ett visst sätt och lådorna på ett visst sätt och så här. Så det är nog hon, ska jag säga, är den där liksom motorn och hon som har liksom etablerat att det skulle vara på ett visst sätt. Nu minns jag hur hon en gång blev riktigt arg och åkte taxi hem på julafton ända från Helsingfors till Åbo. Hon var nog en väldigt temperamentsfull kvinna. Men jag älskar henne så otroligt mycket. Men hon hade temperament. Och om det inte gick som hon ville på julen så då skar det sig. Och så stack hon. Och så hade vi så dåligt samvete. Att vad var det nu som, vad hade hänt? Och inte hade säkert varit rätt för min mamma heller att försöka hitta, liksom, leva upp till hennes förväntningar. Och nu känns det som att min mamma tar den rollen, att hon försöker följa liksom, den här samma.
Hur påverkar det dig?
Ja, det är ju, nu är jag ju lite desillusionerad kanske. Så där, att ska jag nu liksom också då följa den här generationen av att, av att göra det på ett visst sätt? Men jag är inte någon... Vet du, vän av julmat på något vis. Inte vet jag, inte har jag någonsin gjort någon låda. Inte vet, jag har förstått att det är svårt, I don't know. Jag har inte ens någonsin lagat en maltlimpa. Det har jag tänkt att det kanske jag skulle kunna. Att jag är lite så där lost när det kommer till julmat. Att det har nu, jag har liksom köpt något Einexet från butiken. Alltså att jag inte kan jag det där. Mina barns pappa firar jul på ett hemskt annorlunda sätt än vad jag har firat. Och jag minns att de hängde upp när jag var första julen Och vi där på middag, jag minns att det hängde såna glittrande dinosaurier i en juckapalm. Och sen var det en sån blinkande mexikansk Ave Maria sån en staty som satt på i sån neonljus. Och så åt vi kanske någon thai-gryt eller någonting. Och jag var som att ja, det är så svårt att acceptera, liksom bara så att acceptera att ska mina barn nu liksom ha det här där det doftar curry och det blinkar i neon och det är glitter. Men det är någonting i att det här är ju ändå en finsk familj och varför gör de inte som vi har gjort med det här nordiska, svenska, traditionella.
Vet ni vad jag ska göra nu? Jag ska använda mandarinskal. Mandarinskal som man normalt slänger i närmsta sophink. Men inte jag.
Det är klart att man sitter så här och lindar mandarinskal, då kan man tänka sig att det ska vara nödvändigt. Men vet ni vad jag har tänkt på? Jag har tänkt på att det är just när man gör saker som har med julen att göra som julkänslan infinner sig på riktigt. Jag tror att allt det här framför julen är det handlar om egentligen. Det är då det sätter sig på djupet. Aldrig fel att linda lite mandarinskal för att komma i stämning.
Hur lätt är det inte att fastna i en tradition man själv nästan av misstag gått att skapa? Lite sådär. Ja, men det var ju trevligt då när jag gjorde de där hemlagade konfekterna som alla älskar. Tänk om jag skulle göra dem igen. Och så står man där i ett kaotiskt kök och smälter choklad till 12 på natten.
Alltså jag började göra en sån här gristårta och den var helt jättefin.
Minna har också gått i fällan av att skapa nästan oöverkomliga förväntningar på sig själv.
Och det där, och sen började det bli en sån jotto att liksom att så länge Aina inte ännu hade fötts så gjorde jag den jättegärna. Men sen så med en baby som är nyfödd då, och allt är kaos. Att, men då var det också sen att det var så många som förväntade sig och det var många av mina syskonbarn som var små, vet du, och sådär, och man vill ju inte heller, vet du, att de, för barn bildar ju sina traditioner jättefort också och vill ha den där, vet du, att det hör nu till julen att ha det, och sen tänker man att man är nog den värsta liksom hemska fastern, mostern som inte kommer med sin griskaka. Alltså det är en helt vanlig tårta, alltså helt vanlig det där liksom gräddtårta, men den är formad som en gris, som en sovande gris, och den har alltså marsipan sen täcker där på. Jag hade gjort den där gristårtan då, alltså då faktiskt med en, när Aina var helt, hon var någon kanske 2 månader gammal, i en bärsele och hade kolik och skräk. Och ändå gjorde jag den där. Jag gjorde den. Alltså, det var helt sjukt. Alltså, den blev inte något snygg. Men jag gjorde den. Jag skulle helt bra ha kunnat säga att jag gör ingen kristorta. Och ingen skulle ha liksom korsfäst mig för det. Men jag har liksom en sån här en viss oflexibilitet i mig. Liksom att jag är jätteflexibel när det gäller idéer och sånt. Men sen, jag kan fastna jättemycket i att okej, nu ska jag göra det här och då ska det göras. Att det kan liksom vara för mig jättesvårt att säga att okej, att jag behöver inte göra om jag nu inte har krafter att göra den.
Det där julgäddan vill jag fråga om. Vad tycker ni om den i år?
jag är säker att det smakar så gott som alltid.
Den är liten i år, bara 1,5 kilo. Räcker den för er?
Är det liten det?
Räcker väl.
Ja, räcker ju väl. Det är förstås viktigast att man får smaken.
Stockmans varuhus i Helsingfors har igen öppnat sitt årliga julfönster.
Det var en gång, där regnbågen börjar och stjärnfall landar, en hemlig skog.
En julberättelse flödar ur högtalare. Det lockar till sig ännu hoppfulla barn, som är helt hänförda av sagolandskapet.
Djuren i skogen frös. Finns det ingen som tror på mirakel mera, undrade ugglan.
Jag trodde det gick lite dåligt för Stocka, men inne i varuhuset råder full rullians. Jag trängs bland hyllorna med folk som vandrar mållöst omkring och klämmer förstrött på olika föremål. Barnen som nyss var förundrade ute vid julfönstret har blivit gnälliga. Det är den här julvärlden man helst undviker. Men undviker man den för länge och för effektivt kan man till slut finna sig mitt i smeten i en sista minuten panik.
Alltså när man annars också är dåligt att läsa folk vad de önskar och vill, så när man ska skaffa julklappar så är det ju en jävla pina, för man vill ju köpa någonting som inga duger, och det blir ju en sån här stress liksom. Så därför så skjuter man upp det där problemet så långt som möjligt tills det är för sent, och sen är det liksom mer eller mindre skit detsamma. Det blir vad det blir. När man försöker köpa någonting vettigt åt sin fru, så vad fan skulle det kunna vara? Alltså det där att fundera ut, vad ska det vara? Vad är kiva? Vad är det någonting som passar? Det får inga vara något som är vanlig bruksvara, för då blir man också ledsen. Det kunde man ha köpt annat bara. Så liksom, come on.
Gidäng!
Niin, ihmiset kyllä muuttuvat vähän. Joulupukki monta kertaa joutuu aivan vaikeuksiin joulun edellä.
Yle har en tradition att sända julgubbens avfärd från Korvatunturi i Lappland. I en intervju från 1965 berättar en lite uppgiven julgubbe med påklistrade vita ögonbryn och bomullskägg hur kraven på honom ökat.
Minäkin sain eräältä Matti-pojaltakin kirjeen, jossa hän pyysi minulta kaikenlaisia tavaroita. Minä pelkään, että Matti-poika ei nyt saa kaikkia näitä lahjoja.
Den här 60-talsjulgubben önskar att folk skulle vara mindre materialistiska och inte vilja ha så många saker. Jag undrar hur uppgiven han skulle vara idag. Det är definitivt fler än bara Matti som blir besvikna. Kulturen vi lever i idag är så mycket mer konsumtionshetsig ändå.
För mig är det liksom falska premisser alltihop. Jag vill inte liksom spela med i den här. Och ofta är de som är inte snälla så får bättre presenter än de som är snälla. Det är ju också orättvist.
Alltså jag måste säga att jag till och med nu liksom ibland kan känna att det var så ljuvligt att jag skulle få någonting som, alltså som att någon skulle verkligen gå in i min värld och se vad jag skulle behöva. Så där på riktigt. Än att bara packa in liksom random grejer bara för att ge. Men alltså så där liksom att vet du, varje år samma body shop, body lotion i 20 år. Vet du, det är en jättegullig tanke, men vet du, det är någon så här rutinartad liksom att bara ge. Men det handlar ju om hur bra känner man varann och hur liksom, och vad är det där att ge en gåva? Vad är det egentligen? Liksom en gåva av att bara säga att hej, att jag vill vara närvarande för dina barn, fast nästa vecka i några timmar så får du göra någonting. Wow, vilken gåva för mig det skulle vara. Eller att jag ser att du tycker jättemycket om att klättra. Att jag ser att finns det någonting där du skulle behöva. Liksom, att jag ser dig, jag hör dig, I hear you. Hur kan jag liksom så där bekräfta dig genom att stödja dig i någonting, något, de val du har valt att göra i ditt liv? Det skulle vara den största gåvan för mig någonsin.
Som förälder erkänner Linda att hon ändå inte lyckas alla gånger leva upp till sin egen filosofi. Att verkligen se personen man ger en gåva åt.
Men jag kan inte säga att jag är ett bra exempel på det själv. Alltså jag menar, om min unge önskar sig, vet du, någon sån här nerfpistol. Så jag har liksom inte gått och köpt en ny nervpistol, utan jag har ju sen igen gått och köpt någon typ trädklossar, för jag tyckte att det är liksom mycket bättre att ha pedagogiska naturnära leksaker. Och de är såhär, men mamma, de är ju helt roliga, men jag ville ju ha den här pistolen liksom. Så att jag menar, jag är ju också skit exempel på det. Och att liksom min dotter önskar sig smink som, vadå, 11-åring, och jag ger åt henne istället en käpphäst liksom. Så, you know. Det är ju också att jag försöker styra in mina barn istället för att se vem de egentligen är. Det är ju också jättekonstigt. Men det är inte så lätt att köpa vapen och smink åt sina barn. Det är ju bara så det är.
G'day.
Alltså ett år, jag hade riktigt bullat upp av mina föräldrar. Jag kommer ihåg, jag hade köpt en sån här lite bättre handväska åt min mamma till julklapp, och sen köpte pappa en Hugo Boss, sån här, det här morgonrock och whisky, och liksom så här, jag hade riktigt bullat upp och tänkt att nu ska ni få fina presenter. sen så fick jag av pappa det här Afrikas stjärna, och sen var det ett kuvert, och sen var det ett kort vart det bara stod, haha, du trodde säkert att du skulle få pengar.
Maria har inte låtit sig nedslås av den här presentfloppen. Tvärtom köper hon fortfarande gärna jättefina presenter. Främst handlar det om att kompensera för sitt julhat. Speciellt då hennes pappa är en riktig julfantast som plockar fram pynten redan i oktober.
Jag har jättedåligt samvete med det, för att liksom pappa som sagt, han är så julentusiast. Vi har ju tyvärr firat nu ganska många jular utan mamma, så det här, så jag vet att liksom julen är extra viktig för honom, så det blir det att jag kompenserar liksom då, att jag sa att här, jag köpte en iPad åt dig liksom, här, jag köpte en jättedyr grill åt dig och sånt här, men det är ju bra för honom, plus att det är ju också för när man är barn och teiner och sådär, så då utnyttjar man sina föräldrar ekonomiskt helt liksom brutalt, och det är helt hemskt. Och sen när man själv är vuxen så får man säga jättedåligt samvete för det. Och sen julen är en så här bra chans liksom att köpa jättedyra saker åt dem, och säga sorry, förlåt för alla gånger så jag ringde dig i fyllan och sådär, sätt in 20 euro åt mig. Så liksom, här, ta den här 2-tonnis iPaden. Det är alltid ett enkelt sätt att kompensera för vad som helst, att köpa dyra saker, tycker jag. Det är jag jätteduktig på sånt.
I morgon vill Gud infaller vår Herres och frälsares nåderika födelsefest. Och var där förtu härigenom en allmän julfred, kunngjord och påbjuden.
Av alla högtider vi firar i vår kultur är julen den med mest betoning på kärnfamiljen. Under de senaste åren har det börjat uppmärksammas att det här kan vara utmanande. Det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster och roller då hela släkten samlas. Vuxna blir ohjälpsamma barn hos sina föräldrar. Begravd syskonrivalitet väcks till liv. Och man gillar kanske inte nödvändigtvis den man själv förvandlas till. Man ställs obekväma frågor om ens livsval när flera livsfilosofier ska rymmas vid samma bord.
Det är ju liksom julen på det viset, just den här besvärliga punkten när man liksom försöker skapa en homogen samling av individer som kanske inte i dagliga livet passar alla dagar ihop så där rysigt bra. Man behöver inte tycka illa om de här människorna. Jag menar inte liksom det att man tycker illa om sin släkt, men det kan hända att man inte liksom hittar tillräckligt mycket liksom gemensamma punkter för att kunna få det att liksom passa ihop, och då hamnar alla till att anpassa sig, och så blir det lite obekvämt för allihop kanske.
Nej, alltså det skulle vara kul med så här vuxen jul, att man liksom skulle få någonstans och boka någon härlig Airbnb och dricka vin och vara om till jul. Men det här, någon dag. Det skulle, men nej, jag har inte gjort det. Jag tror inte att jag har firat en enda jul.
utan pappa. Och det ska vi ju fortsätta med. Plus att jag menar, pappa älskar julen och han skulle ju vara knäckt om jag inte skulle vara där. Jag är ju inte ett monster.
Och här står ett ljus ju, som verkligen behöver tändas. Det är nog märkvärdigt med de här små, enkla lågorna, eller hur? Det är som att man blir varm i hela kroppen när man ser dem. Och faktum är att jag tycker att julen väldigt mycket handlar om just det här. En enkel låga i ett vitt ljus. Och då tänker jag ju att den här lilla lågan får bli någonstans det som samlar oss tillsammans. Där man skrapar ihop nära och kära och så firar man jul.
Och det vet jag liksom att några kompisar brukar ha liksom fira jul på krogen. Just sådana som inte har familj eller sådana som kanske de inte kommer att vara ens med sin familj på grund av varierande orsaker. Så det finns liksom gäng som samlas. Så jag tycker att det är ganska kiva tradition. Det är ju jättetragiskt för att det finns ju människor som till exempel föräldrarna inte har accepterat att de är till exempel homosexuella eller något sånt här. Att det är sådana grejer ganska mycket.
Just att det är sån betoning på den klassiska kärnfamiljen gör att det lätt känns obekvämt om man inte uppfyller normen.
Att här sitter jag igen, vad är det, åttonde året utan partner och alla sitter här med sina partners, så vet du, har sina hela kärnfamiljer och det blir på något sätt så tydligt mitt känslan av utanförskap på något sätt, att det blir svårt att embrace det, vilket jag annars är helt bra på att acceptera min situation. Jag menar inte alls att jag är nu någon offer eller martyr och har hamnat ut för något jättefruktansvärda händelser. Det är inte frågan om det, men det är just på julen så blir det en annan känsla över det hela. Jag tycker att det borde liksom finnas någonting, liksom en kompisjul eller jul för singelföräldrar. Att man skulle liksom på riktigt ta tag i det och fixa långbord och alla och knytkalas och bara dela. Och göra det på sitt eget sätt. Men det är så spännande, för på något sätt är det ändå så att folk är inrotade och ändå väljer det där andra, det där som man är van med ifrån, fast man inte kanske mår bra i det. För det är någonting i den där ensamheten på julafton som är så betungande.
Det är ju jättefamiljefokuserat och det där är också sånt som kan liksom irritera liksom skiten ur mig, för att jag är liksom sådär inbiten singel, aldrig gift mig, tycker inte riktigt om barn liksom. Allt är liksom sådär jättebarn, barn, 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 barn och ja, så det är ju inte heller liksom någonting som jag riktigt gillar faktiskt.
Men hur ska man kunna skapa en jul som man själv är mer bekväm med? Dels kan det vara svårt att få samlat ihop de människor man helst vill vara med. Alla har ju sina egna förpliktelser. Och dels kan det vara svårt att bryta sig loss från det invanda.
Och sen tror jag det också det, att jag tror att många släktingar kan bli jättesårade om man säger nej. Och det att man sätter gränser, så det kan liksom provocera hemskt mycket den här äldre generationen. Man säger att hej, att tack att du bjuder mig på middag, men tyvärr har vi nu det här året andra planer. Att, jag tror inte att man är så rädd för den reaktionen, vad som kommer. Så, en reaktion kan till exempel vara men att jag som har vet du gjort allt för dig hela mitt liv och nu är det jul och du kommer inte ens hem till oss. Hur kan det vara så här? Om man är så rädd för den här reaktionen så man redan blir den där snälla flickan som lyder och kanske överskrider sin egen gräns.
Vi är så vana i, när det gäller beteende, liksom mönster, att man hellre vill vara mainstream än motströms. Jag tror att ganska många egentligen lider av, många fler än vad man skulle tro, så lider sist och slutligen nog av julångest i något skede av sitt liv eller i något skede av julen.
Nå, nu väntar vi bara på julgubben då.
God kväll. Finns det några snälla barn här?
Eller inte Minna, för hon vägrar skriva under någon julgubbsideologi. Därför har hennes 7-åriga dotter alltid vetat att julgubben inte finns och det är verkligen inte någon gubbe som kommer med paket.
Det är ju inte sådär som jag går omkring och sådär. Till oss kommer sen ingen julgubbe, till oss kommer inte julgubben. Och vi hör inte till kyrkan heller. Så att...
Vad är det som stör dig med julgubben?
Ja, det som stör mig med julgubben så är ju det att man får inte vara störd på julgubben. Att att det är liksom lite som ett tabu, speciellt kanske här i Finland när vi tänker att det är så en del av vårt kulturhistoriska arv och allting. Det har ändå varit en liksom sån kultur i det där att hur man skrämmer upp barnen att vara snälla. Jag vet inte, jag tar själv hellre de där känslorna emot liksom och allt det här än säger att om inte du är snäll så får du inga paket. Och liksom att inte mamma heller är snäll faktiskt heller hela tiden. Att inte någon, att verkligen inte. Och det där, och då är det liksom så att paket får vi nog i alla fall. Att liksom, att där är det inte, det är ingen julgubbe som bestämmer om det.
Det är mamma.
Ja, typ. Så att jag kanske drar bort lite mystik från hennes barndom. Men sen tänker jag att nu har vi ju ändå jul liksom. Nu har vi ju våra jotton och våra pynt och våra system och våra diskussioner. Att inte vet jag, att nu upplever att det finns den där mystiken också på andra håll.
Vad är din känsla inför kommande jul?
No, den är nog ganska tung, märker jag, för jag kommer inte att ha barnen. Och jag vet faktiskt inte överhuvudtaget vad jag ska göra. Jag har ingen blekblå aning. Men alltså, den där dräkten brukar alltid vara här. Här är den. Och det här skägget, det är liksom det. Alltså man borde ju satsa lite mer. Det är ju som en sån här, liksom, vet du, som en sån här tyglapp med lite hår på. Riktigt skit. Alltså, se från sidan. Du vet du vad, det här. Men det här skulle man nog kunna investera och skaffa sig en bättre.
De jular Linda inte har barnen har hon själv brukat klä ut sig i tomtedräkt och åkt ut på tur genom Helsingfors. Förut har hon fått någon annan med, men i år är alla tidigare singelvänner i nya förhållanden och har nya planer.
Och jag är förstås erbjuden att fira jul med min familj, men det är för svårt att sitta där med mina syskonbarn eller hos andra kompisar som har barn. Jag klarar inte av att fira ensam jul utan mina barn i en annan barnfamilj. Alltså det är för smärtsamt. Så, och det där att vara helt och hållet ensam, så det är någonting som är så obekvämt i det, just för att det är jul. Så då har jag tänkt att nu ska jag slå slag i saken och göra något roligt. Och då har jag köpt den billigaste tomtedräkten på Clas Ohlson och kört omkring i lådcykel för att kunna dricka lite glögg hos olika familjer. Och det har ju varit jätteintressant att crasha de här familjerna och se att hur olika det kan vara. Någon hade ösregna och piss, liksom riktigt blåst, och jag har kommit med så här vått skägg in och haft några underliga glasögon så att jag inte skulle bli igenkänd, så jag har inte sett någonting när de har imma. Och sen skulle jag dansa runt och ringdansar omkring upp i övervåningen och det har nog varit liksom häftigt. Och en jul så måste vi ta en paus. Vi skulle in till en familj på Mannahemvägen och vi var jättehungriga sen med min kompis, och vi satt oss där på Rockymäcken där i Mejlands. Och då var det där en barnfamilj, och de var så att oj, kun ihana, kyllä me nyt saadaan oikea joulu kuitenkin, kun täällä on tämä joulupukki, istuu juhan tossa. Och de var så att, men hej, att jag skulle ju bara ta mig här en liten happy meal, liksom, att jag måtte och vänta. Och det var ju en familj som barnen hade fått jättesvår öroninflammation och de hamnade sitta på sjukhuset hela julafton och hann inte laga någon julmat, så de kom till McDonald's och äta. Och det var liksom en tröst för den familjen att vi sen råkade ha en liten paus där. Och sen insåg jag att det är egentligen det här jag skulle vilja göra mera i framtiden. Att kanske just nå de där barnen som inte kan fira jul på samma sätt hemma. Sådär. Att det är ju ofta privilegierade som har råd att betala en julgubbe. Men att jag funderar att jag nu kanske i framtiden skulle vilja få till sjukhus och barn hemma. Eller till barn som bor i fosterfamilj eller något sånt. Det skulle ge mig mera liksom sådär mening kanske för min egen ensamma julafton än att bara gå till privilegierad familjen.
Gidäng!
Du har hört dokumentären En riktigt sur jul av mig, Fanny Malmberg. Medverkande var Linda Sundberg, Minna Granö, Maria Ahonen och Bengt Andersson. För ljuddesignen stod Jyrki Häyrinen, dramaturg var Are Nikkinen och producent var Elin von Wright.